Sveriges Radio, program 1.
Stockholm, Uppsala.
Radiofynd.
Han tar ganska lång ansats. Se upp nu, Wernersson. Det här kan bli farligt. Vi ska se om Börjesson kan skruva bollen runt muren. Men det blir det jidebra som skjuter där. I mål! Oh.
När våren anlänt till nästan hela landet så börjar seriespelet i fotboll för både herrar och damer. Herrarnas fotbollshistoria är väsentligt längre än damernas. Redan 1892 spelade Örgryte IS, ÖIS, mot Göteborgskollegorna Lyckans soldater i det som räknas som den första riktiga fotbollsmatchen i Sverige mellan två svenska lag. 1-0 till ÖIS. ÖIS första ordförande hette William Friberg. Han skrev så här i en jubileumsbok om när klubben grundades.
Det var en kulen regnig söndagseftermiddag den 4 december 1887 som några ynglingar och gossar samlades i ett för tillfället outhyrt rum på Karlslund och placerade sig på en nygjord träbänk. Det blivande sällskapets första egendom. Efter en stunds diskussion om vad sällskapet skulle ha för namn enades man om att godkänna undertecknats förslag att kalla det Örgryte idrottssällskap.
Man började spela om svenska mästerskapen i herrfotboll 1896, alltså för 130 år sedan. ÖIS, de vann de första SM-tecknen. Det fanns få lag i riket och som bäst fick man till en utslagsturnering om svenska mästerskapen i fotboll. ÖIS och numera i det närmaste avsomnade Göteborgslag som Lyckans soldater och Göteborgs IF dominerade fotbollen en bit in på 1900-talet. Sen kom Stockholmslag som AIK och Djurgården med i spelet samt IFK Göteborg och GAIS, bland flera andra.
Hej, heja, heja fotbollsmän, mig känner alla säkert igen, det är...
I detta avsnitt koncentrerar Radiofynd sig på den svenska fotbollshistorien fram till ungefär 1950-talet. 1908 samlade svensk fotboll sig till ett landslag. Idrottsjournalisten Bengt Ahlbom var med när förra seklet var ungt.
Den första fotbollslegendaren som jag såg, det var Göteborgskamraternas center Erik Börjesson. Det var en match på gamla Råsundaplanen. Och det slog mig att Jonsereds stolthet med sina slokande bestager såg ut att kunna vara pappa till alla de andra i laget. För Börje var den självskrivna hövdingen i anfallet. Han hade bollen mest och täckte den föredömligt när han dribblade sig fri och sköt. Och skjuta, det kunde han. Börjesson ledde den svenska kedjan redan i vår allra första landskamp mot Norge 1908. Och där gjorde han 6 mål. Under första världskriget gick man på stadion mest för att se på Ekis och alla hans tokroliga tricks utförda med en gravallvarlig Buster Keaton-min.
Det handlar om Stockholms AIKs virtuose bohem och dribbler Helge Ekis Ekeroth.
Och publiken tjöt av skratt när han gjorde bort motståndaren. Ofta gick det till så att Ekis stannade och satte foten på bollen och efter det samlades en krets motspelare runt om honom så det såg ut som om han hade sammanträde på planen. Och så när någon äntligen störtade på honom så gjorde Ekis en redfull dragning eller tunnel eller klackspark och publiken njöt.
1910 startade Svenska serien och 1924 Allsvenskan. Svenska serien spelades parallellt med SM-slutspel och dominerades totalt av Göteborgslagen som vann alla 10 säsongerna som Svenska serien slutspelades. Svenska mästerskap i herrfotboll har sålunda utdelats i 130 år, oavsett vad slutspel och seriespel har kallats. Förutom då 1926-31, då av en outgrundlig anledning inga SM-tecken utdelas till de allsvenska seriesegrarna. Den här perioden dominerades av de tre alliansklubbarna i Göteborg jämte Helsingborgs IF.
Börjesson, Ekis, Sven Rydell och Pära som försvaret gjorde till ett såll. Den vill jag hylla så som plans heroer. Det står ett skimmer kring Sven Fribergs dar. Och tänk på svarte Philips 42-er. Finns det något av krutet kvar?
Nåväl, hur har då de svenska fotbollsspelarna varit under de första 5-6 decennierna? Ja, påfallande många var bolltekniker och mycket duktiga skyttar som Bengt Ahlbom berättade. Okej, mycket gick långsammare för och anfall prioriterades före försvar. Men kanske har just bollskickligheten hos dåtidens stjärnor en förklaring som inte bara handlar om talang och lust. Sven Rydell, ÖIS-are, landslagsstrateg, målskytt av rang och bragdmedaljlegendar, berättade 1960 om sin fotbollsskolning under tidigt 1900-tal.
Började med små och små bollar som inte var mycket större än en 2-krona i diameter nästan. Och till och med pappersbollar som vi gick upp till mor och far och fick en tidning och så lite snöre som vi virade om. Och så, på så vis så fick vi lära oss att behandla även de minsta föremålen, och det gjorde ju väldigt mycket nytta sedan när man kom upp till de större bollarna.
Det susar och brusar ur tusen rosen.
Till och med statsministern Per Albin Hansson avgav trohetslöfte mot fotbollen, och lite stolt var han att ha fått frilansa på idrottssidorna.
När tiden räckte till för mig har jag till och med vikarierat som fotbollsreferent i Socialdemokraten. Och så vitt jag vet skaffade jag mig då inga ovänner, varken bland spelarna eller domarna. Om det nu berodde på att mina små kritiska anmärkningar var rättvisa och befogade, eller att man inte fäste sig så mycket vid en vikaries funderingar, vill jag låta vara osagt. En intressant, rolig och även ansvarsfull uppgift var det emellertid, ty fotboll är inte bara att leka med.
ÖIS-aren, prästen i Haga och statsfullmäktigeledamoten Ebbe Hagad mindes en tid då svensk läktarkultur stavades humor och slagfärdighet. Långt ifrån läktarbråk, kravaller och avbrutna matcher.
Det var ju så någon gång, jag tror det var på 30-talet eller möjligen på 40-talet, så hade Djurgården en väldigt bra halvback som hette Stenman. Och han hade den hårsjukdomen som en del karrar får, att han hade förlorat allt hår så han huvudet såg ut som en biljardkula. Och så, jag vet inte vilket Göteborgslag, vi kan ju säga att det var ÖIS då, eller var väl möjligen Blåvitt, som de Djurgården spelar. Och när det är 3-4 minuter kvar så leder Djurgården med 3-2, det är ju fruktansvärt alltså. Och Karl och den andra gängen är ju på sitt liv, att de ska minst ha en chans att utjämna. Så får Djurgården en frispark och Stenman ska lägga den. Och han gör som alla sanna fotbollsspelare, han maskar. Han ser att bollen ligger en halv millimeter på fel sida med ett grässtrå. Han flyttar den. Han reser sig upp och hejsar upp byxorna. Det behövs inte, men han böjer sig ner och knyter skorna. Han tittar på matchsjuret. Och Karl sitter på läktaren alldeles på sitt liv. Han ska komma igång. Så skriker han med sina lungors fulla kraft. Ska du inte kamma det också?
Till slut, efter OS-guldet 1948, blev även svenska fotbollsspelare yrkesmän. Gunnar Nordahl, Gunnar Gren och Nisse Lidholm i italienska Milan var bland de allra första proffsen. Gunnar Nordahl berättade på 50-talet om sina första år som proffs. Bland annat vann han italienska skytteligan 4 säsonger.
Men vad jag nu har upplevt överträffar alla mina förväntningar. Till exempel jag fick ju mina kamrater så gott som med samma, för att vi tränade tillsammans och... Ja, man fick inblick i språket med... Thomas, han pratar perfekt italienska och läser. Min fru och jag pratar ungefär likadant. Inte riktigt perfekt, men vi gör oss förstådda och kan klara oss på egen hand.
Idag har Malmö FFs herrlag flest SM-guld i fotboll. Men det är ändå småklubbar som Degerfors, Åtvidaberg, Grimsås, minns ni dem? Och Mjällby som satt färg och djup på svensk fotbolls kval och lycka.
Mycket, mycket skickligt mot Vidabäcken nu. De har fått de stora proffsen att fullständigt bli utspelade här.
Norra Norrlandsdistriktets ordförande Hugo Nilsson i Boden gav 1944 begreppet olika förutsättningar en handfast innebörd.
Vi har ju inte så lång säsong som ni har där nere i söder. För vi kan ju inte börja spela förrän tidigast i mitten av maj. Och första veckan i oktober är det senaste som vi normalt kan räkna med att arrangera matcher. Det gör ungefär för oss 4,5 månaders säsong.
Björn Börjesson kan skruva bollen runt muren, men det blir Widerbrand som skjuter där! I mål!
Radiofynd med Tommy Johansson.